Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hej, ni lyssnar på Okristat med Mia Savia.
Och mig. Och Quiet. Så tänker jag att jag gjort fel än. Det var dåligt bekämt.
Men råkade ge mig komjölk istället för havremjölk. Jag är inte allergisk eller något. Jag bara ogillar smaken av kossans mjölk i min mun.
Men det är okej. Jag tänker att det är kossans mjölk faktiskt tycker jag på något sätt.
Ja, det är jätteobehagligt.
Jag var drinking from the teat.
Ja. Tur att man inte behöver drink from the actual teat. Men
då skulle nog inte lika många hålla på att dricka mycket mjölk.
Omständigt. Man behöver amma för att få mjölk. Då kan jag ta min egen mjölk. Loop around.
Men fan, det var någon som pratade om en vuxen person som alltid vill dricka ett glas mjölk till lunch. Jag känner en sån avsmak för det.
Mm, jag tycker också det är äckligt.
Även fast man äter mycket mjölk. Ost.
Man känner sig lite iakttagen nu när vi filmar det, eller hur? Eller? Känner du det inte?
Nej,
det?
Jag tänkte faktiskt inte. Nu Nej. Tittar jag på det. Då känns det mer iakttagande.
Vi testar på att vi filmar det här. För att vissa gillar The Visual. Folk är på YouTube och sånt. Jag kan gilla The Visual. Jag gör, på vissa Nej. Poddar så kollar jag. Du har inte The Visual.
Nej, inte alls. Jag har kollat någon ensaka gång. Men jag är liksom aldrig på The YouTube.
Nej, jag är inte heller på The YouTube. Men det är jättemånga som är där. Om ni
YouTube jättemånga. Is a real thing. Det är riktigt fluga nu för tiden.
Nej, men det går så bra.
Det är
för
jättestort.
Mm.
Var det Amat som snackade? Det är så han håller på ändå. De har ju mycket bild. Han pratade om någon som kör intervjuer där folk får äta hot wings.
Mm. Det är ett populärt program.
Det första gången jag var så här, YouTube, det här kan vara något för mig.
Det borde vi göra. Vi borde ha tävling.
Var ska vi köpa jättestarka hotdogs?
Nej, vi behöver inte ta deras koncept rakt av. Vi kan ju bara ta någon stark grej. Det är sjukt om man tar så här exakt samma.
Svenska jag var redo att snurra. Nej, men jag menade bara en gång.
Mm.
Ja, men absolut, vi kan äta starkt och försöka ett samtal. Jag tycker det låter jätteroligt.
Det tycker jag. Hur mår du? Vi har varit och ätit lunch. Jag har frågat dig redan hur du mår, men berätta för the listeners.
Jag mår ändå lite bättre.
Nu känns det bättre.
När vi sågs. Gud, det var så jävla. Ja, det går verkligen upp och ner. Det ser väldigt tråkigt.
Varför då?
Skönt ska vara lite mer jämn.
Even kill.
Det går verkligen upp och ner.
Jag pratade med, när jag var hos vår andra syrra i helgen, att du och vår andra syrra Elisabeth, ni är mycket mer känslosamma. Vi sa att Elisabeth är mest. Du är nummer två.
Ja.
Och så jag är nummer tre. Det kanske blir med, alltså, med åldern. Ni har väldigt nära till känslor.
Ja, det är fint, precis. Det har nog blivit mer.
Det tycker jag.
Med tiden.
Faktiskt.
Det har sina fördelar. Det ska jag säga. Jag har också lyckats på att börja gråta på vår lunch. Jag blev så
du
rörd.
Du gråter ju minst en gång per gång vi ses.
Gud, men det blir så urvattnat. It doesn't mean anything.
Har du sett Elementärt?
Ja, det är alltså en barnfilm.
Mm. Ja. Du är som vattentecknet, du får kolla på dem. Hon gråter så jävla varm. Elisabeth är ju typ så att du sprutar liksom.
Tårar i sidan.
Men jag tycker det är fint det av er. Du är ju också underbar på det sättet att alltså jag vet, om jag ska berätta en lite så här känslosam historia, då är det ju dig jag vill berätta, för du bryter ju
man har reaktioner som man vill
ha. Bara att man berättar om liksom något man har hört som är lite känslosamt.
Jag känner mig in i det direkt.
Mm, jag älskar det. Jag har inte alls, alltså jag gråter ju absolut ibland, men just det där, jag är mycket, alltså bara känner att jag har lite längre, det, jag är mindre känslig snarare. Jag har inte så nära till mina tårar.
Jag skulle säga att jag har närmst till mina tårar, alltså när det kommer till, alltså saker som jag tycker är fint.
Ja.
Då kan, då det går.
Nog för ganska nära lätt. För saker som är också sorgligt. Jobbigt. Mm, också, men skönt att få ur.
Men det är inte så att jag sitter ju inte hemma, alltså mer som jag gjorde kanske när jag var yngre, att säga, åh, jag är så ledsen, nu börjar jag gråta. Det gör jag faktiskt inte så ofta. Men jag blir nog mer frustrerad över att tråkigt att vara så här deppig och jag känner att jag drar ner folks energi och så här, det gillar jag inte.
Jag tycker inte att du gör det.
Long story short.
Jag är gratis till Love is Blind, not Love is Blind. Så det är inte som att jag har aslång till tårarna.
Ha.
Jag tror att det var på svenska. Nej, jag tror att det var svenska när de friade. Eller när under giftermålet eller något sånt där.
Jag kände ingenting för.
Det kände jag.
Hur mår du då?
Jag mår bra. Jag tycker jag mår bra för det mesta. Det är bra. Jag kan inte säga så mycket mer så. Jag känner att jag inte har något att klaga på. Jag trivs som bara förälder. Jag trivs med barnen och livet. I stort.
Det ser så mysigt ut på fredagen när ni är ute och...
Det är faktiskt kul. Jag lär mig bara, alltså kan du bara på, jag ska inte do too much. Nej. Alltså det är bara då. Sluta med det. Jag ska gå hem när alla, medan det fortfarande är kul. Ja.
Och som inte göra klubben.
Man ska alltså, göra en aktivitet. Jag har sagt det till mig själv flera gånger. Det är när jag håller på och ska göra extra. Nu var det att de övertalade mig sist. Att vi har varit på ett museum i först jättelänge.
Mm.
Och sen vill de absolut gå till museumet bredvid. Det borde jag veta att. Att det,
alltså, det känns ju inte som ett så stort steg ändå, alltså, jag menar, till
så
ditt försvar.
Så mycket intryck, jag vet att min ena son brukar sova ibland på dagen, han kommer bli för trött. Alltså, jag hade också inte liksom tänkt på lunch och du vet, det var sådana, mat,
ah, okay. Det var sömnen
och intryck, alltså sånt där skulle jag tänka lite. Men vi har väldigt mysigt, det går ju bra, alltså än så länge med den här bebisen, det är ju inte som att hon gör så himla mycket. Hej gumman.
Ja. Det är inte mig.
Men sen kanske blir det lite mer. Men det är askul. Ja, enjoy life. Jag längtar mycket efter bara lite solsken. Lite äventyr längtar efter. Det ska vi väl ha.
Gud, jag känner att jag längtar. Just nu är min första äventyr att vi ska åka till Perry. Vet du hur mycket jag tänker på det? 68
kronor. För fan vad nice. Du ska åka tåget dit.
Jag ska åka tåget till Paris med våran polare och sen så våra döttrar. Alltså det är så att åka med bara ett stort barn och att säga, så som jag tänker i alla fall, jag tror inte att det är naivt, att jag ändå kommer kunna så här, sitta och läsa.
Ja, 100%. Alltså att ett barn, en sju år, alltså det är som att det är inget barn.
Det känns nästan för bra för att vara sant.
Underbart, unna dig.
Kollat upp lite olika grejer. Vi bor på ett jättefint hotell. Ja, men det kommer bli så härligt. Och tjejerna frågar, de frågar varje dag.
Hur många dagar är det kvar?
Är det april snart?
Ja, men gud.
Du ska åka i april. Ja, men det ska bli underbart.
Jag undrar dig. Jag ska bara säga, låt oss göra lite reklam för våra olika grejer.
Just det.
Du,
Hypnokurs,
vår förlossningsförberedande kurs, är en kurs man lyssnar på. Vi ska göra uppdateringar, kommer att spela in den här veckan. Ser mycket fram emot det, mer om det kanske sen när det är klart.
Ja.
Inspirerad av hypnobirthing, vad mer vill man veta?
Inför födsel, det finns även information om man har planerat snitt. Det finns övningar, det finns kapitel om postpartum för stödperson.
Mm.
Man kan lyssna hur många gånger man vill i ett helt år.
Hitta lugnet under graviditet, födsel och postpartum. Så kan man väl
säga. Kan använda friskvård.
Och så brukar folk fråga, vad är skillnaden mellan kursen och boken? För vi har också en bok som heter Föda. En handbok i mental och fysisk förberedelse. Eller om det är fysisk och mental, jag kommer aldrig ihåg. Men det stora är väl att det ena lyssnar man på, det andra läser man. Men sen så är det också att man har övningar. Alltså ledda övningar i ljudkursen. Men boken kanske har lite mer innehåll av sig, för det är en ganska matig bok.
Lite mallar och lite recept. Och det finns liksom
träning, lite mer.
Den är på rea för övrigt.
Det är bokrea. 47%.
Wow. Mm. Som jag brukar säga. som du brukar säga. Det är ändå fett mycket. 47% rea. Ja, passa på.
Då har vi gjort reklam för det.
Väl allt vi håller på med.
Har du hängt med i... du har också kronisk hosta. Ska jag hoppa på här typ kikhosta eller jag vet inte vad
det är. Hur länge, är det 12 veckor det räknas som kroniskt?
Jag vet inte.
Jag är faktiskt soon up there. Så,
mm, så lev med det, ursäkta. För det måste jag göra. Och Opoko framförallt. Jag skojar bara.
Nej, jag skojar. Håll käften för fan.
Nej, som, det här alltså, det är riktigt krydd. Och så påstår att när hon hade kikhosta att jag skrek håll käften för fan på natten. Det gjorde jag inte. Det är jag helt säker på. Det här är något embellished.
Anyway.
Ja, absolut inte. Jag tänkte vi ska prata om ett ämne. Ett ord. Skulle jag vilja, alltså, ja, ett ämne och ett ord som är ganska relevant just nu. Jag vet inte, har du hängt med i debatten kring obstetrisk våld och att använda den termen?
Lite grann, alltså jag har inte djupt dykt. Nej. Eller så, men jag har läst lite. Det var ju någon läkare som skrev, hon var gynekolog, var det inte? Eller var en gynekolog, eller var en obstetriker som skrev att det var typ överdrivet det miljöpartisterna hade sagt om obstetriskt våld. I korthet.
Madeleine Jonsson som är Miljöpartiets representant på något sätt. Regionalråd eller jag vet inte vad det heter. Hon hade skrivit om BB Gårda som jag öppnat i Göteborg. Som vi har haft ett avsnitt med de Sita och Johanna som har öppnat det. Sveriges första barnmorskeledda enhet. Alltså nu i alla fall. Hon hade skrivit om det och att det är så, de kommer utgå från det normala fysiologiska födandet och främja det och att risken för att utsättas för obstetrisk våld är väldigt liten på BB Gårda utifrån det arbetssättet de har och att det är kontinuitet, man känner personen, man utgår från fysiologin och så vidare. Och hade väl då insinuerat eller sagt, jag kommer inte ihåg, att liksom risken är större att utsätta för obstetrisk våld på förlossningsklinikerna.
Ja.
Och då var det, jag vet i alla fall två svar på det, båda från. Det ena var från, jag tror att läkarnas, liksom, inte, jag vet inte om det är deras fackförbund eller vad det var. Någon typ av, precis, i Västra Götaland hade svarat. Och sen så också en annan läkare, Linnea Lindros heter hon. Hon är också någon läkare på Sahlgrenska tror jag som hade också svarat. Och hon hade väl sagt liksom att det är beklagligt och det är sårande att man menar på att vi inom förlossningsvården, och det här var undertecknat tror jag av flera barnmorskor och andra, att vi utsätter, vi jobbar dag och natt för att ge den bästa vården, vi jobbar för att verkligen trycka på att det är det egna valet, samtycke, allting, och vi sliter för det här, så det är väldigt sårande och kränkande att man blir anklagad för att utsätta kvinnor för obstetrisk våld och att det är problematiskt att en politiker som har så stort ansvar över sjukvården i regionen uttalar sig på det här sättet. Och sen den här andra som jag inte minns namnet på, som var någon typ av ledare för deras fackförbund eller jag vet inte, hade väl sagt lite liknande att det är väldigt problematiskt att man påstår att det förekommer våld på förlossningsklinikerna när det handlar om är vård, inte våld. Och vad var det med hon sa? Nej, men det verkar att man tar illa upp helt enkelt personligen, och man tycker att det är ansvarslöst att man säger att det kanske bildar en misstro till förlossningsvården, att det är väl den oro som finns och att man känner sig personligt påhoppad. Och hon sa också någonting om att hon jämförde, hon sa så här, att om man har varit med om en bilolycka så pratar man inte om informerat samtycke, utan då är man liksom basically glad för den vården man får. Så låt oss unpack, tycker jag.
Var alltså, ska man börja?
Jag vill ändå börja med att jag tycker det säger sig självt, men jag tänker ändå börja med det. Att det är inte som att alla går runt och utsätter folk för obstetrisk våld. Det är inte heller som att, jag tror inte heller merparten av tiden att det är avsiktligt att man utsätter någon
för våld, utan det kan ju handla om, mycket handlar om hur hela systemet är uppbyggt med bristande resurser, bristande möjlighet att ha tid och vara på rummet, allt sånt där som gör att man hamnar i situationer där man agerar på ett sätt man inte hade velat agera.
Absolut.
Ja, så det, men att det är inte som att man säger att barnmorskor och förlossningsläkare har någon illa intention. För
eller
mest.
Någon dold agenda eller där någon de dold försöker agenda. Liksom köra över patienter.
Så det tänker jag, så jag vet inte, jag kan inte heller alls relatera till det här att känna sig personligt påhoppad. Det jag kan göra är erkänna att man har gjort vissa saker jag absolut inte hade gjort idag, när jag vet lite mer och när jag har ett bredare resonemang kring det här med samtycke, kring obstetriskt våld och hur olika saker kan uppfattas. Och också kan där säga att man är skyldig till att ha begått obstetriskt våld, inte med någon illa intention, men att man har gjort det nu när man vet lite mer. Men jag känner mig ändå inte attackerad så här, som att nu säger de att jag är dålig.
Om du fattar. Jag tänker att så här, det är väl säkert också lite skillnad om man jobbar på golvet. För ja. Det är klart att det är lättare att säga att så här, men nu skulle inte jag göra annorlunda. Mm. När man själv inte jobbar under den här enorma pressen som säkerligen är hela tiden. Men så, som du säger, de flesta gör ju hela tiden så gott de kan.
Ja.
Men det blir ju precis som att prata om rasism i vården. Yep. Man måste såklart kunna prata om att det finns för att det finns. Sen är det allas mening att behandla folk på ett rasistiskt sätt eller liksom göra liksom rasistiska handlingar? Nej, det är det inte. Är det tråkigt att man pratar om negativa saker när såklart det absolut mesta som görs på ett jättebra sätt?
Ja.
Att folk kämpar och de sliter. Och jag kan ju på ett sätt förstå att man bara, nej men gud snälla, ska vi fokusera på det här dåliga som händer ibland när vi gör så jävla mycket, vi vill ha mer uppskattning.
Mm.
Det köper jag också.
100%.
Men båda saker måste ju kunna ske. Vi behöver ge mer uppskattning. Det tror jag att all vårdpersonal rent ut sagt skulle behöva lite mer uppskattning. Men vi måste ju också parallellt kunna prata om att allting ser inte ut som det ska.
Och det är väl också att verkligen. Och det, man kan ju också peka på att det har blivit så mycket bättre. Men det har det också blivit för att det är folk som har
tagit upp.
Jag tänker på Signe Jansson, du vet, den här kända barnmorskan som startade, eller hon startade inte upp i Ystad lasarett, men
ja,
hon
ja.
Var drivande i den. Och hon betyder ju väldigt mycket för att förändra hela svenska förlossningsvården. Innan henne så var det ju mycket som var annorlunda, med att det är norm att ligga på rygg, kvinnor kunde bli fastspända, sederade. Det var väldigt mycket fokus på liksom stark medicinsk smärtlindring och att det var liksom the only way to go. Hon började rikta in sig mer på att främja fysiologin, att upprätta förlossningsställningar som numera är
norm
och att man kontinuerligt stöd och hur det kunde främja. Men det var ju också såklart
mothugg säkerligen.
Mothugg, precis.
Och säg inte att det vi gör är dåligt och bla bla bla. Bla.
Mm. Men absolut. Det behövs liksom lite någon sån där. Det var, jag tror de på barnmorsketeamet tog ett annat exempel med barnaga. Alltså det tänkte man ju att det här gör jag för att, alltså av välvilja mot mitt barn. Man tänker att man gör den här, nu som vi anses vara en våldshandling. Mm. För att man tänker att det är den bästa uppfostran för mitt barn. Och det var ju också jättemycket kritik kring det. Sverige var första landet tydligen som förbjöd det 1979. Så jävla sent. Alltså, kan det stämma?
Inte länge sedan.
Jag måste kolla om det stämmer. Men jag har
för mig att det ska inte chockera mig helt
alltså,
och hållet.
Lagligt liksom.
Man får inte slå sina barn.
Jag måste kolla det.
Det är väldigt speciellt.
Men alla sådana här saker. Att, ja, det krävs ju att någon kommer upp fram och vågar förändra. Ja.
Och att förändring, det, jag menar, om det inte var så att det tog emot lite grann, ja men då hade det ju liksom, då hade det ju inte varit en grej. För då hade vi ju redan löst det här.
Mm.
Men det är också någonstans att tänka att man kanske får, när man känner sån här vrede och att man är så sur och att man tar det nästintill personligt, då kanske man måste blicka lite inåt. Varför känner du dig personligt påhoppad?
Mm.
När folk säger att de har upplevt en obehaglig situation i liksom ditt arbetes händer, för det är inte dina personliga händer. Hur kommer det sig att du tar det som ett påhopp på dig själv istället för att se personen som säger det? Och jag menar, det är inte så att den här miljöpartisten är den första personen som pratar om obstetriskt våld.
Alltså, jag menar, alltså i övriga världen är det ju en etablerad term. Så det är också intressant, varför är det så svårt? Är det att det inte finns i Sverige? Eller är det det man tänker? Men det är ju också det här med ordet. Det har blivit som en sak att det, man har så svårt för ordet. Att man vill kalla det något annat, till exempel. Jag tror hon skrev absolut att det förekommer onödiga interventioner eller... att inte respektfullt bemötande vissa upplever. Alltså, men de här, jag vet inte, det känns som att man vill linda in det. Men det är kanske att man har en annan tanke på vad våld innebär. Ska jag läsa definitionen av våld som är den etablerade definitionen? Så kan
från vart då någonstans?
Jag tror Socialstyrelsen och alla sådana använder sig av det här.
Mm.
Våld är varje handling riktad mot en annan person som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något som den vill.
Men snälla. Alltså gud, det har man ju gjort för många gånger. Med, alltså, ofta med goda intentioner.
Ja, så är det. Precis, det behöver inte vara nödvändigtvis avsikten.
Nej, och ibland är det också så här, okej, okay, man kanske har vetat att så här, är det här det absolut bästa? Nej, men det här är det som jag känner att jag behöver göra just nu för att ta nästa steg.
Mm.
För att jag behöver för någon anledning vara liksom ett steg fram.
Mm.
Så jag menar, jag tror att det är otroligt sällan någon vårdpersonal går in och bara, nu ska jag vara elak eller så där. Men det är ju inte alls det här handlar om. Alltså, vi som vårdpersonal, alltså man, det måste man ju förstå att man har ju ett överläge så fort man går in i rummet. Och det är så lätt. Det är också kulturen i vården överhuvudtaget är ganska mycket av en översittarkultur. Man lyssnar ju på sina patienter, men till mångt och mycket så vet jag att mycket vårdpersonal tycker att man kan så mycket mer och att man vet så mycket bättre.
Mm.
Och jag kan tänka att det blir också en liten distinktion här just när det kommer till förlossning. För att okej, jag är på en infektionsavdelning. Det är klart, då har jag mycket flera svar kanske på vilken behandling som skulle kunna vara lämplig. När personen i fråga inte är sjuk, då... är det faktiskt inte så att man automatiskt sitter på fler svar på vilka alternativ som är rätt. Och det tänker jag att det är väldigt viktigt att ha det med sig. Det är därför den här jämförelsen med trafikolyckan också blir otroligt underlig. Alltså jag vet inte ens hur jag ska beskriva den på något annat sätt.
Några som skrev till mig att det, liksom, för jag tog upp det här, att jag tyckte att det var så talande att man jämför en födsel med en bilolycka. Alltså att jag tolkar det som att man tänker att en födsel per automatik är en livsfarlig händelse. Och det är ju vissa, många som tänker så, att det är per automatik det farligaste man kan utsätta sig för. Och så. Men sen så var det flera som skrev att det var liksom en ful tolkning från min sida då. Att hon kanske menade snarare att det finns sådana, i en akut situation måste man kunna handla utan att till exempel be om samtycke. Men det är, tänker jag, det är en annan sak. Men det är så... det är ganska unika situationer där det inte finns, om en person är inte medveten eller att det inte finns någon möjlighet att be om samtycke om det handlar om liv och död. Då tänker jag att man måste specificera att det är det man menar.
Ja, och jag tror ändå, alltså när vi sitter och pratar om det här, vi sitter ju inte och pratar om när det blir ett urakut snitt och att ingen frågade dig om du vill öppna upp din skjorta eller inte. Alltså jag menar, det är inte det vi pratar om. Här tänker jag, det absolut mesta obstetriska våldet är ju med en person som är vaken och talbar. Och att det absolut inte är liv och död i stunden. Alltså, jag vet inte om det finns siffror på det, men man kan ju bara, om jag bara tittar på min egen erfarenhet. Mm. Jag har ju varit med om noll sådana där urakuta situationer. Akuta Absolut, men inte ur akut. Och ändå har jag ju sett jättemycket vad jag skulle ändå klassa som obstetriskt våld. Mm. Att man till exempel, någon som har skrivit väldigt tydligt i sitt förlossningsbrev: jag vill inte bli tillfrågad om vaginala undersökningar. Jag vill inte ha. Någon kommer och säger, nu vill jag, jag ska bara göra en vaginal undersökning. Kanske till och med att man får ett så här, nej, behöver vi göra det? Ja, ah, men det skulle vara bra. Det, vi vill ändå hålla lite koll. Och då är det någon som säger, jag vill inte att du ska stoppa dina fingrar i mitt underliv. Och du säger, men det vill jag göra.
Tjatar
sig till det. Precis som att tjatsex inte är okej, så är det här inte heller okej. Bara för att barnmorskan vill ha koll. Och det jag tycker också att ofta ser ganska, ja men ganska taffliga, liksom informationen är ganska taffliga, liksom om man ska säga varför man vill. För det, vi vill ha koll. Okej, men då ska jag alltså göra någonting som jag inte vill för erans skull.
Mm. Men det blir också,
vad är det som är, det är inte, är det verkligen rätt?
Mm. Precis, jag tänker också att det är såna här som man kan uppleva som kanske subtila, så man också kanske är så van att arbeta på det här sättet att man tänker att det här är ingen grej, men det är ju en del av hur man är upplärd, det är en del av en viss kultur som man kanske blir blind inför. Mm. Och som jag sa också med det här med hur, men man har andra personer att svara till exempel, alltså att man har också en riktlinjer och saker att följa. Det är en enorm stress också liksom för de här som jobbar att gå emot kanske. Och också att man i det stora hela, att man kanske lider av liksom en etisk stress, en samvetsstress för att hur man behöver arbeta och gentemot kollegorna. Jag förstår att alltså, det är ju inte en enkel fråga, och jag tycker inte heller att det är, jag tycker verkligen att man måste släppa det här att jag blir så här personligt påhoppad och de säger att jag är dålig, allt jag gör är dåligt, ja då kan jag väl lika gärna sluta. Alltså det är typ sån, den där attityden
också larvigt. Det är också någonstans, snälla, det här handlar inte om dig.
Jag ska läsa en kommentar från en läkare här snart. Men vill du säga någonting?
Ja.
Oj, vad släcktes? Ska du sända? Är det... Ja, ah, det rör sig. Vi satt så stilla. Du skulle säga någonting.
Men vet du vad? Jag vill ändå... Det kanske är utsattat, men en gång till. Dra just parallellen till rasism. Att det blir så skevt. För att det blir precis som med när man ska prata om rasism. Allt för ofta.
Mm. Det har jag aldrig sett.
Nej, men det har jag aldrig sett. Men att det blir ett större problem att bli kallad rasist.
Mm.
Än det faktum att folk har liksom blivit rasistiskt bemötta. Eller är med om strukturell rasism.
Ja.
Snälla, nu släpp dig själv och fokuset där. Folk säger att de känner sig illa behandlade.
Precis.
Det är det som är fokus. Och det, du går inte hem och är sorgsen.
Det är också inte... De tar upp det i några av de här svaren då. Att de flesta på enkäter på graviditetsregistret, så att man... Många är nöjda. Merparten upplever sig vara nöjda ett år efter förlossning och så vidare. Men man hör, om man har örat ut emot liksom, the streets, då är det ju många som också känner att de har blivit illa behandlade. Och det är väl röster som är värdefulla att lyssna på. För vi vill väl alltid... Man vill ju ge den bästa vården. Och det är man måste väl ändå lyssna på de som är utsatta, helt enkelt. Och som ett annat exempel, rasism i vården eller rasism överlag är ett jättebra exempel. Men även typ när man pratar om mäns våld mot kvinnor eller med hela MeToo och den här... Att vissa män kunde, man känner sig personligt påhoppad, det är inte alla män, och hur kan ni prata så här om oss typ. Men om inte det här är ditt, om inte du känner dig träffad, då är det väl inte ett påhopp mot dig. Men nej, det finns ju ett strukturellt problem. Jag blir så förvånad att man inte kan, jag kan verkligen inte relatera till att man inte alls kan se det,
men också att man inte kan, alltså jag tänker ändå så här, jag uppfattar inte mig själv som en på något sätt våldsam person. Jag vet att jag alltid har försökt göra så gott jag kan som sjuksköterska. Men när det här tas upp, så behöver ju inte jag tänka så länge innan jag kommer på en situation där så här,
det här kunde jag gjort.
Det här var nog ändå inte obstetriskt våld, eftersom jag liksom jobbar inte där. Men som sjuksköterska, jag har inte gjort tagit de bästa besluten här för patienten.
Mm.
Och det måste man ju ta till sig av. Man gör ju fel.
Och man vill väl bli bättre. Vi har kommit 110%. Så långt och har blivit jättemycket bättre på jättemånga sätt. Men man kan väl pusha sig själv för lite mer. Och som sagt, det här är inte heller bara på individnivå. Jag tror att det handlar väldigt mycket om hur alltså allting är strukturerat. Det ger förutsättningar. Nej, precis. Det är inte på individnivå. Utan att på ett strukturellt sätt omorganisera så att man kan arbeta på ett sätt som undviker sådana här situationer.
Som känns bättre för både personal och patienter. För jag tänker, det är ju säkert jättemycket personal som vi nämnde innan, som är väl medvetna om att så här, det jag behöver göra nu är kanske inte det sättet jag hade velat jobba under optimala omständigheter.
Nej.
Men nu är jag i den sitsen.
Ja.
Och jag gör så gott jag kan. Så jag menar, det handlar väldigt sällan, skulle jag säga, om att någon har tagit ett eget beslut att liksom köra över folk.
Du frågade med om det finns liksom siffror på det här. Jag kollade upp och det finns ju ganska mycket forskning. Det finns också svensk kontext också, vad heter det? Kvalitativa intervjustudier så om obstetriskt våld och som visar på att det absolut förekommer. Men också stora internationella. Och internationellt så verkar det finnas en jättehög förekomst. Om man ser låginkomstländer så kan det vara mera, alltså att man har blivit utsatt för kränkningar och fysiskt våld eller så.
Okay,
medan i höginkomstländer att det handlar mer om att få göra saker utan
tillåtelse
utan samtycke och så. Men det finns det liksom, om man nu är intresserad av forskning och vill titta på forskning så finns det ganska mycket som pekar på att det här existerar.
Vanligt förekommande.
Ja, vanligt förekommande i hela världen.
Säkert.
Och jag läste en liksom man kategoriserar utifrån fysiskt våld, fysisk misshandel, sexuella övergrepp, verbala övergrepp, stigma och diskriminering, underlåtenhet att uppfylla professionell standard för vård, dålig relation mellan kvinna och vårdgivare och faktorer som är relaterade till hälso- och sjukvårdssystemet. Ja. Så det är inte så förenklat. Och jag fattar att så här, words matter. Alltså det är ju viktigt med ordet, men om man använder sig av den här definitionen som jag pratar om, då tycker jag det är väldigt svårt att säga att det här inte förekommer. Jag fattar att det inte medvetet, men många gånger, men att det inte förekommer. Ja, det är verkligen som den här rasismgrejen. Det är många som är också så här, det förekommer inte i vården. Man bara, snälla.
Och så bara så här, jag kan inte ta det på allvar. Det blir ju tyvärr alltså också lite så kanske, alltså när jag skulle vilja kunna ta till mig lite mer av den här, alltså vad de säger, men det blir som att så här, nej men nu är nivån så låg när vi ska låtsas som att det här inte finns och att det stora problemet är ordet våld och inte det faktum att folk känner sig liksom risigt bemötta.
Ja.
Och som kan sitta, alltså jag tänker också en sak som jag uppfattar som de här läkarna kanske inte tar upp heller, det är att det kan ju vara någonting som för dig är så himla litet,
ja,
som du aldrig i ditt liv kommer tänka på igen, men som någon annan bär med sig en livstid, som kanske gör till med att de inte vill ha fler barn, eller om de blir gravida så är det de går och tänker på och liksom undrar, hur ska det bli, kommer jag behöva vara med om det här igen? Och det spelar ju roll. Det kan ju verkligen vara ett trauma. Och sen att för dig att det kanske inte var en grej. Och du vet exakt varför du gjorde så här och rena med det tredje.
Mm.
Men det här, ännu en gång, det här handlar inte om dig.
Nej, precis. Om man kan distansera sig. Men jag tror verkligen det handlar verkligen mycket också om dels lite ego kanske och det här auktoritära. Men att man också jobbar så jävla hårt. Och då kan det kännas bara så här slap in the face att någon ska komma och säga att jag typ inte gör mitt bästa. Alltså att det blir, att man känner sig kränkt helt enkelt. Men jag hoppas att man kan tänka bredare och tänka bredare perspektiv än så. Vad var jag skulle säga? Jo, men en annan faktor är också att det är väldigt mycket fokus, kanske än mer från läkarnas håll många gånger, att det är så mycket fokus på liksom det medicinska utfallet och med rätta. Det är ju jätteviktigt. Och alla vill gå därifrån liksom helskinnade med ett levande barn, det säger sig själv. Men ibland är det som att upplevelsen, det blir så här, att du ens vågar prata om att du ska ha en bra upplevelse. Bortskämda. Jävla kvinna. Men det kan också skapa den här
alltså mot viljan att prata om det som obstetriskt våld, för vad fan, jag gjorde ju det jag kunde för att rädda ditt liv liksom, eller rädda ditt barn. Det är också det att barnet också sätts ofta över kvinnan, ja, kan man tycka ibland. Alltså det är barnet sen, den som föder liksom. Och att det också så här, justify vissa beteenden.
Verkligen.
Får jag läsa en kommentar? Jag ska inte säga vem det här är, men det är en läkare som jag respekterar på många sätt, som jag tycker är väldigt skicklig, och jag hade inte haft något emot henne, att ha henne som läkare och så. Men jag blev förvånad, alltså det här, att hon skriver på det här sättet. Det var,
till dig eller?
Nej, det var till en annan. Men om just obstetriskt våld var samtalet om. Det var att tala för hur man också ser det som att det som man inte riktigt har förstått begreppet obstetriskt våld. Nej. Men också att man ser det som att det är så himla livsfarlig situation hela tiden. Och då om man ser det som livsfarlig hela tiden, då kan man ju justify vad fan som helst.
Det är ju det som också blir, jag tänker alltså, det är ju också en ganska stor faktor här. Att liksom man kan komma undan med otroligt mycket när man behandlar situationen som livsfarlig. För då, det, för jag menar, jag tycker också att säga, om jag kommer in med en trafikolycka, nej, lägg inte den stora energin på att liksom inhämta samtycke från mig. Och det är klart då, om man också ser det som att säga, men när som helst kan det bara braka loss hur som helst, och då förstår jag att man bara, vet du vad, jag kan inte fokusera på din upplevelse eller något annat. Mitt jobb är att rädda dig från det som skulle kunna hända dig. Eller kanske till och med det som händer dig.
Det kanske är så, men ofta det är så, jag förstår också svårt för just förlossningsläkare, obstetriker, att de jobbar med någonting som är för det mesta helt normalt och något som är inte livsfarligt, men man kommer alltid in i tillfällen när det är lite mer eller mindre kritiskt, när det komplicerade sker och man är där för att rädda situationen. Det ger ju såklart en skev bild. 100%. När man aldrig, de allra flesta har inte ens varit med på en, alltså en helt fysiologisk födsel liksom från början till slut. Att man inte har någon insyn, eller om man har varit med på någon enstaka kanske, men man har liksom inte, det är klart att man får en märklig bild av,
det blir ens verklighet.
Det blir
förstås,
ens verklighet, det har man ju känt igen själv på vissa, när man jobbar på vissa avdelningar bara, när man ser en viss sak hela tiden, att man börjar känna.
Nej men absolut, jobbar man på endokrin, alltså då har man ju också självdiabetes.
Precis.
Alltså jobbar man på infektion, då är det ju det man ser och känner även hos sig själv hela tiden.
Ja.
Så det förstår jag att det är 110%. Det som blir konstigt är ju bara att det vet man ju att det är så här. Och det är konstigt att det perspektivet inte tas upp oftare, kan jag tycka. Kanske framförallt då hos läkare, att de pratar väldigt sällan om hur hemmablind på något sätt man blir.
De har också en väldigt stark sammanhållning i kåren. Jag tror att det är svårt, väldigt svårt att som läkare gå emot kåren. Alltså känna att man, det är min känsla i alla fall, att de har på mycket på gott säkert, alltså att man har stor lojalitet och sammanhållning i kåren, liksom att man tänker lite liksom på samma sätt, eller ska tänka på lite på samma sätt. Det är min upplevelse i alla fall.
Det är så svårt att utvecklas då. Det är det. Alltså om alla känner att de måste hålla varandra om ryggen, det blir väldigt, ja, det blir svårare i alla fall att utvecklas.
Okej, jag ska läsa den här kommentaren. Alltså, bara, jag tycker bara det var lite speciellt när de pratade om obstetriskt våld då. Då skrev hon, jag vänder mig starkt mot termen obstetriskt våld. Det implicerar att vi våldför oss på kvinnor för vårt eget höga nöjes skull. Man bara, why?
Nej. Det är ingen som har sagt det.
Den som ser mig så gör bäst i att avfölja direkt. Det är inget jag accepterar. Som jag skrev ovan, barnmorskor och gynekologer har ett otroligt knepigt jobb där man ibland måste skada en individ för att rädda en annan. Alltså barnet då, antar jag. Det bygger på antagandet att en mamma gör precis vad som helst för att rädda sitt barn. Om man inte skriver under på det så varsågod. Men berätta det i förhand och skriv under ditt förlossningsbrev med dina krav. Då står jag där och glor och håller händerna i fickorna när ditt barn dör och din partner gråter. Vem skriver under på det? Vem är så helt vansinnigt funtad att man tycker det är kul att klippa i folk eller stoppa händerna längre in än någon annan människa? Att man tror att möjligt... Eller stoppa händerna längre än i någon annan människa att man tror är möjligt, för att det är lite konstigt skrivet. Om man inte gör det för att rädda liv. I USA vill ingen göra detta snart. I Sverige har vi ändå länge ett hyfsat samtalsklimat. Men ord som obstetrisk våld bidrar inte till det alls. Punkt. Kalla det för onödiga interventioner. Men obstetrisk våld implicerar illvilja. Och det har jag aldrig mött.
Också, så. Det är jättespeciellt om du har jobbat en tid att du aldrig har sett. För jag menar, även det har man ju sett. Alltså att man bara, man har träffat personal som man känner, du skiter i.
Ja, du, nu har du en dålig dag, eller att du bara hatar ditt jobb. Alltså ja. Så du är också bara dryg, absolut. Men jag blir så, det här, man känner också, det här är så, gud vad det här är känslosamt för dig, och jag förstår. Det kan det vara, men det blir som att jag läser någon som inte kan tänka rationellt här. Att man känner sig så otroligt personligt påhoppad att man inte kan tänka rationellt helt enkelt. Och att man säger, att man menar på att alla de här grejerna, att det bara handlar om dels att det insinuerar att det är av ren illvilja. Det håller jag inte med om. Och att det bara handlar alltid om att rädda liv. Och just det här att man gör skada då på den som föder för att rädda en annan, rädda barnet. Alltså som att...
Nej, men alltså.
Det handlar ju, som du säger, sällan om de tillfällena som folk har upplevt som kränkande eller skrämmande eller smärtsamt. Det här är ändå att man jobbar med folks liksom kön.
Ja.
I väldigt intima delar av kroppen. Och där man måste därför också vara extra, extra, extra varsam med hur man agerar. Det är inte en arm liksom. Det är någons underliv. Det är också ett tillfälle, det som under graviditet och förlossning, där man vet rent hormonellt att man är extra känslig. Och de här grejerna som kanske inte hade varit lika jobbiga annars kan verkligen skjuta som ett spjut, för att citera Kerstin Uvnäs Moberg som är forska på oxytocin, att vissa saker kan liksom träffa hårdare, och att det måste man också känna till när man arbetar med det.
Det är jag tycker också att den här, alltså gud, jag vet inte ens vad jag ska säga. Så ska jag känna, det här är crazy town. För att också du gör också, alltså du känns som att du har tagit bort väldigt många aspekter av födandet, för det du pratar om på något sätt är det rent fysiska. Som att alltså föda
medicinska
bara,
utfallet är
medicinska
också.
Men också så här det fysiska, alltså så här det som händer rent praktiskt. Att föda barn är ju också någonting man gör jättemycket med det mentala. Det som man har kvar också efter en födsel. Visst, man har lite rynkig mage som är liksom fysiskt, kanske något annat är. Men väldigt mycket av det man har kvar efter en födsel, förutom också sitt barn, det är ju minnena. Alltså det kan ju sätta sig otroligt djupt och påverka en långt, långt efteråt. Och det känns som att den biten är som också helt som bortblåst, och som att det inte spelar någon roll i det hon skriver.
Ja, och men också då skulle hon säga då, men alltså, vill du ha ett levande barn eller vill du inte? Alltså det är typ den där attityden.
Ja, alltså, det blir också, det är helt befängt att ha diskussionen på den nivå. För att så många gånger har man ju sett någon som vad fan är det heter när man trycker ner i underlivet, tryck här mot mina fingrar,
levatorpress,
alltså när någon säger nej, nej, jag vill inte, du måste sluta, och man absolut inte har slutat. Det har ju inte varit en situation om liv och död.
Nej.
Folk som har hängt på folks magar, det har inte heller varit en situation om liv och död. Att man har sagt jag vill helst inte ha oxytocindropp. Okej, okay, man har blivit övertalad. Man säger, okej, okay, man förstår att okej, okay, det är det som ni tycker är bäst. Man går med på det. Sen går man och höjer titt som tätt och säger aldrig till att man har höjt. Det är inte, det är också någonting man åtminstone ska fundera på. Är det etiskt riktigt rätt?
Mm. Eller under en undersökning passa på att vidga cervix.
Det var fruktansvärt.
Gjorde de det på ja, dig utan att säga
det
till?
Det var fruktansvärt. Det gjorde så ont. Jag förstod, det var ju flera år efteråt som jag förstod att det var det som skedde.
Mm.
Det är inte okej. Det är inte okej.
Och välvilja, ja, och precis, kanske inte. Men, och... det kanske var, ja, då gick det snabbare liksom. Man, ja, man kan alltid tänka så. Det är inte heller svart och vitt alla gånger. Det kanske nej gynnar situationen. Men man, det man önskar är bara att man lyssnar på upplevelserna och kanske funderar på, finns det ett bättre sätt? Kan vi bli bättre?
Låt oss diskutera.
Låt oss diskutera. Kan vi få säga ordet? Eller?
Exakt. Och kanske
eller okej, okay, om vi kallar det något att... annat, men jag vet inte.
Det blir också så jävla larvigt. Ja. Snälla, det är inte det som är det stora här. Man kanske kommer diskutera saker och komma fram till att som det ser ut nu så kan vi inte göra på
det
något så, annat
det
sätt.
Är det bästa vi kan ja göra, precis. Men kan man få diskussionen?
Eller att shut it down, det kommer i alla fall inte leda till något gott. Det är nej det enda man kan vara helt säker på. Och om det nu är så att så här, alla gör så gott de kan, allting är guld och gröna skogar. Ja, men varför är du också stå så rädd för diskussionen?
Vet du? Vad som skulle vara så kul faktiskt att ta hit en läkare. För det, alltså, jag upplever att det är mest läkare, men det skulle kunna vara en barnmorska också. Mm. Någon som är emot ordet och har en öppen diskussion om också så här, hur man ska tackla problematiken. Eller tycker man att man inte ska tackla någon problematik och tänka på ett annat sätt. Jag hade tyckt det var väldigt spännande
ja
att ha den diskussionen.
Jag håller med.
För alla har ju, det kan man ju... Det är även nu med diskussioner om igångsättning och hur man ska göra med det. Att när man kollar på debatterna, det är väldigt tydligt att alla parter vill de här gravidas bästa. Men man har helt olika sätt att se på det, vad som är ens bästa.
Gå till, ja.
Men det är alltid bra med dialog. Liksom. Så det skulle
100%.
Jag, det ska jag fundera på vem som det skulle kunna vara. Kanske hon som har skrivit en kommentar. Nu, ja, nu har jag
sågat din en kommentar. Let's talk about it.
Okej, okay, nu kanske vi ska wrap it up. Eller är det något mer du vill säga? För jag känner att min tutte visar sig väldigt mycket.
Vild vid tutten.
Nej, men det var väl... man var arg. Och det är bra. Bra att bli arg.
Jag blev bara väldigt frustrerad ibland.
Jag bara känner ibland, det är så, kring så mycket grejer. Ja. På också med det enda jag kan tänka på nu efter med det som sker i Gaza just nu. Och att jag blir så otroligt arg på att jag bara förstår inte att inte folk bryr sig mer. Eller så här,
att det blir så jävla
vet du, det blir så jävla tydligt för mig. Mm. Att vissa
människor.
Alltså att vissa liv betyder så jävla mycket mindre än andra. Jag tänkte på det när jag åkte på museum, till museumet häromdagen. Så åkte jag förbi amerikanska ambassaden. Så hade de en banderoll med så här, we stand with Ukraine. Mm. Då tänkte jag bara på hur folk, the outpour liksom.
Mm.
När Ukraina drabbades, vilket var ju obviously fruktansvärt. Och man, jag vet att folk är så här, man kan inte jämföra de två. För de blev attackerade av, alltså helt oprovocerat. Det här är en annan typ av, det hände ändå det här med Hamas och allting. Ja, jag hör det. Men kontentan är ändå bara, vad känner folk när de ser och vet och hör att så här många, det är människor överlag, men det är ju framförallt barnen. Alltså att om man på något sätt kan justify dödandet av, var ju uppe i 13 000 barn. Då bryr du dig inte lika mycket. Alltså hade det varit 13 000 vita barn, det är ett världskrig. Alltså folk 100%. Hade stoppat.
Och jag tycker inte heller att det där håller. Att vadå? För att Hamas gjorde det här. Det är ju inte som att majoriteten av de som har dödats är med i Hamas.
Nej, jag vet, jag vet.
Eller ens står bakom liksom den här, det här absolut fruktansvärda terrorattentatet. Jag tycker att det är också bara en riktig pathetic cop-out och säga att ah, men det är inte samma sak och det var helt oprovocerat och det ena med det tredje. Snälla rara, det var några stycken som gjorde något absolut fruktansvärt, Men för den sakens skull kan man inte säga att det är okej.
Slakta.
Att tusentals, miljontals människor ska vara på flykt. Och sen så ska vi döda dem som att, som ingenting, helt enkelt.
Folkmord, helt enkelt. Så, ja. To end on that happy note. Nej, men alltså det är fruktansvärt. Jag bara känner att kan folk bry sig mer, blir väldigt...
Det är svårt då. Svårt då. Alltså det är jättesvårt att greppa, känner. Det är jättesvårt att förstå att men gud, det här händer nu.
Det här kommer,
och jag jättelikt.
Alltså, och då, men de kommer verkligen vara på fel sida av historien. Där kommer, jag tror man kommer kolla tillbaka på det här, nästan som man kollar tillbaka på liksom när nazismen härjade. Alltså nästan på den nivån. Och de som inte gjorde någonting. Alltså att man kommer skämmas. Jag tror det. Jag tror det. Ska vi sluta? Har du något positivt att säga? Har du något kul att se fram emot?
Nej.
Inget kul att se fram emot?
Nej.
Okej.
Okay. Ah, jo, men jag vet inte. Det känns som att det alltid är så olika jobbgrejer.
Du ska åka till Paris. Det ska bli underbart. Och då ska
jag
också
höra om din, hur det är att tåga ner till Paris. Sen så har vi våran tågresa. Så jag jävligt mycket fram emot. Det ska vi också prata om. Lite det gladare. Ska vi verkligen. Vi ska försöka åka då Stockholm ner genom ett hett jävla Europa. Det kommer vara så jävla varmt, kan jag tro. Men det kommer bli härligt.
Det blir kul. Fem barn.
Fem barn, ja.
Mm. Spännande. Ja, men det blir...
Sen Bettan kanske hoppar på.
Ja, just det. Sju barn. Det blev lite heavy, men hoppas ni var med oss ändå.
Det är lite kul. Heavy ibland.
Det är heavy ibland. Allt kan inte vara så jävla glatt. Okej. Okay. Men
peace out.
Puss.
Up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.